Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Veckans gäst är civilingenjör och konstnär, och det är en ganska ovanlig kombination. Hon har en stark inre drivkraft och hon vågar verkligen lita på sig själv. Varmt välkommen Sabina von Essen till Jag är modig.
Tack snälla!
Vad härligt att ha med dig här äntligen. Och du har ju faktiskt varit uppe i Åre några dagar här.
Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt härligt. Och vi fick så tur med vädret och körde både lite skidor och hundspann, vilket jag inte gjort förut.
Sabina, du har ju alltid varit högpresterande. Du har haft MVG i alla ämnen. Och direkt efter gymnasiet så började du plugga medieteknik på KTH. Samtidigt som du var en del i ett startupbolag som utvecklade en AR-produkt för människor med demens. Och ja, som om inte det räckte så hade du ju också extra jobb på Schibsted. Och spontant måste jag säga, det låter ju lite väl mycket. Även för en högpresterande person. Så vad hände?
Ja, det var ju väldigt, väldigt mycket. Och jag har alltid varit väldigt bra på att ta på mig saker. För att jag tycker att det är så otroligt roligt. Mm. Men det som hände var ju att det blev på tok för mycket och jag fick min första panikattack på mitt jobb då på Schibsted och visste inte vad som hände. Det var en extremt skräckfylld upplevelse och efter det så var det en väldigt, väldigt mörk period i mitt liv där jag hade svårt att ta mig an normala sysslor och varenda liksom, sekund i livet var faktiskt otroligt jobbigt. Mm. Det är ett rent under egentligen att jag klarade av att fortsätta min utbildning som jag på något sätt gjorde.
Du fortsatte med utbildning på KTH trots att du mådde så dåligt.
Jag började ju gå till en psykolog som hjälpte mig och det var ju bara att skala av. Och för mig som tidigare har varit högpresterande, haft otroligt många bollar i luften, känt mig som en superhjälte som klarar allt till att helt plötsligt inte klara någonting, var det en otroligt jobbig insikt att förstå att jag inte kan hålla på med de här sakerna som jag identifierade mig som. Mm. Jag kände mig som en entreprenör i mitt bolag, jag kände mig som en duktig kollega på jobbet och att gå från att inte vara det längre till att bara kunna klara av sin existens var väldigt smärtsamt. Mm. Så det blev ju någon slags identitetskris där också. Inte bara att man kände en enorm besvikelse och så, utan också att man ifrågasatte vem man var.
När man rasar in i den här berömda väggen så är det ju oftast en lång resa tillbaka och som är väldigt jobbig, för den påverkar ju hjärnan allting. Och det obehagliga är ju att oftast så ser man ju inte när man är på väg in i väggen. Och jag antar att du också är en person som i alla fall då hade svårt att säga nej till saker.
Och det är väl lite så jag ser mig själv som, att det är egentligen ingen prestationsångest eller att jag ska bevisa något för någon egentligen. För det vet jag är väldigt vanligt. Mm. Jag tycker att allt jag gör är så otroligt kul. Jag tyckte att startupet var jättekul. Det gav mig så mycket. Och jobbet och skolan och Jag var med i ett kvinnligt nätverk på KTH. Jag fick så mycket energi av allting. Men jag tänker ju inte på tiden det tar och stressen det skapar att engagera sig så mycket samtidigt.
Nej. Och innan vi ska börja tala om din fantastiska konst, ska jag bara säga, den är helt magisk, så tror jag att det finns en del som kanske tänker, jo, hon har väl vuxit upp med en guldsked i handen, och då tror jag att man tänker på ditt efternamn, von Essen. Riktigt så har det ju faktiskt inte varit.
Nej, och det där är ju någonting som jag många gånger har känt lite, att folk kanske bara automatiskt tänker att så är det säkert. Man har fått saker serverat. Mm. Sanningen är ju verkligen den att jag förlorade min mamma som var ensamstående med mig när jag var 10 år. Och vi var ju liksom, vi var så tajta. Hon var min bästa vän, hon var min mamma och pappa, jag hade inga syskon. Så hon uppfyllde alla roller i mitt liv.
Mm.
Och jag kommer ihåg att det enda jag oroade mig över var att hon skulle dö.
Mm.
Alltså helt utan anledning, så var det för att hon var så värdefull för mig. Och hon sa alltid till mig att jag inte skulle oroa mig, att hon skulle bli minst 200 år. Det var ju en extrem chock när jag då fick vetskapen om att hon hade cancer när jag var 10. Så att när hon då går bort när jag är 10, så är det liksom, alltså det är en sån fruktansvärd insikt att jag bara har mig själv i hela världen. Jag tror inte att, alltså den ensamheten går liksom inte att beskriva för någon. För jag tänkte ungefär varje dag efter begravningen att jag bara ville dö.
Mm.
Och mamma var lite andlig och lite spirituell och trodde lite på olika saker.
Nej.
Och jag trodde att om jag dog så skulle jag få träffa henne igen.
Mm.
Många gånger när jag stod liksom vid en perrong så tänkte jag så bara, ska jag bara hoppa?
Och då var du bara 10 år alltså?
Jag var för rädd för att göra det. Och då när människor har sagt till mig att men du är så stark som har gått igenom det här.
Mm.
Det gjorde mig, alltså jag ville bara spy av att höra det, för att jag var för rädd för att ta mitt liv och folk säger att jag är stark. Så att det där var en väldigt, väldigt stor händelse i mitt liv som har präglat mig. Jag har blivit den jag är på grund av den händelsen.
Som naturligtvis sitter väldigt djupt inom dig.
Väldigt.
Du och din mamma hade en otroligt stark och väldigt nära relation, och säkert mycket beroende på att det var bara ni två. Din pappa fanns ju inte närvarande. Det var ju också hon som gav dig en väldigt fin grund till självkänsla.
Det måste jag verkligen säga, att de här första 10 åren i ett barns liv tror jag är de absolut viktigaste. Man formas lite till den man kommer bli, och man får de här grundverktygen som man kommer behöva genom livet.
Mm.
Och mamma gav mig så otroligt mycket kärlek.
Mm.
Vi hade det väldigt knapert. Mamma var en sån som inte tyckte pengar var viktigt.
Mm.
Hon hade liksom halvdan ekonomi, fick lite stöttning från morfar ibland när det var riktigt dåligt. Och hon kunde liksom ge en 100-lapp hellre till en hemlös person, för att den har det ännu värre.
Mm.
Kärlek hade hon alltså i överflöd, och det fick jag höra varje dag. Liksom, hur mycket hon älskade mig, hon gjorde allt för mig. Jag ser det lite som att jag fick en sköld typ. Det är så här kärleksfylld sköld runt mig som gör att jag klarar mycket tuffa motgångar i livet. Hon sa att jag alltid skulle tro på mig själv och bli precis det jag vill bli. Hon var en extremt härlig inspiration och stöttepelare i den lilla tiden vi fick tillsammans.
Det är så viktigt att få med det när man hör sen om din otroliga resa som du har gjort. Vad mycket kärlek och styrka hon har gett dig, som också har tagit dig vidare här. Förra året så drev du ett projekt tillsammans med Bröstcancerfonden och ZB Foundation. Mm. Det står väl för Zelmerlöw och Björkman Foundation. Det är ju en insamlingsstiftelse som arbetar för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan och påverka sin framtid med hjälp av utbildning.
Precis.
Då. Och utbildning, det har ju verkligen du, som du också gick på KTH.
Ja.
Berätta om ditt samarbete.
Jag tror lite som mamma som alltid har velat hjälpa andra. Hon brann för välgörenhet och skulle rädda träd i Brasilien. Hon skulle engagera sig i så mycket viktiga frågor. Det är nog hon som alltid har påverkat mig till att så fort man kan göra något så ska man göra någonting. Det har jag känt väldigt mycket med konsten. Att så fort att det har börjat gå bra med konsten, det har blivit större liksom uppmärksamhet kring den och priserna har stigit. Jag har ungefär 2-3 gånger per år engagerat mig i olika välgörenhetsprojekt, varav Bröstcancerförbundet och ZB Foundation var då förra året, 2021. Mm. Och de här organisationerna har jag tyckt varit helt fantastiska att samarbeta med. Och jag hade ju den här drivkraften om att jag vill ju skapa förändring, och så fort jag har möjlighet till att göra det vill jag det, för det ger så mycket. Jag känner liksom att mamma är med mig och är så jäkla stolt och nöjd över de fina liksom värderingarna som jag fortsätter att ha, som hon har gett mig då. Bröstcancerförbundet var en av de organisationerna som vi lånade, eller lottade ut en tavla. Så vi skapade liksom en bössa. Där fick man skänka, om man skänkte minst 250 kronor så kunde man vara med i utlottningen av den. Och det blev ett väldigt stort projekt. Jag tror att vi samlade in runt 60 000 kronor.
Wow.
Så många ändå bidrog till det här. Det var en så häftig känsla. Jag berättade även lite om min historia då med mamma och så. Nu var det inte just bröstcancer hon hade, nej, utan det var en spridd cancer. Men det, för mig var det viktiga liksom att just den här inriktningen med kvinnor och cancer. Det är så många barn som blir av med sina mammor och ingen ska behöva förlora sin mamma. Och det var det budskapet jag kände var så starkt. Det är så många som faktiskt har skrivit till mig om att de har varit med om precis samma sak. Och förlorat sina föräldrar, förlorat sin mamma. Det är så vackert att se hur, alltså den här känslan över att man inte är själv, att man inte är ensammast i världen. För det var ju det jag kände, och jag känner det, om jag mår dåligt än idag så kan jag känna mig som den här lilla 10-åringen som, nej, bara inte har någon och ingen, nej, alltså det finns ingen i hela världen som man tillhör.
Ja, det är en väldigt, väldigt stark känsla, även om du idag naturligtvis har, du har ju din sambo, du har ju nära vänner. Den här ensamhetskänslan, den är så djupt rotad, så att det, jag har all respekt för den, alltså, verkligen. Vi ska ju bara säga också att du är ju faktiskt väldigt ung, för du är vår yngsta poddgäst hittills, ska jag säga.
Nej, är det sant?
Du fyller 27 i år, eller hur?
Mm.
Som sagt, du är utbildad civilingenjör. Du är autodidakt konstnär, alltså självlärd ska vi också lägga till. Men berätta, hur började din resa för drygt 3 år sedan?
Jag har ju alltid tyrt mig lite åt att kladda med färg när jag har mått dåligt. Det började redan när mamma gick bort. Jag målade mycket med mamma när jag var liten och så, bara för att det var kul. Och sen så när hon gick bort så ägnade mig väldigt mycket åt att måla liksom mina drömmar och mina mardrömmar. Jag har faktiskt en liten canvasduk här i galleriet där jag sitter just nu. Som min morbror hittade från när jag var 10 år. När hon, efter ett halvår efter hon hade gått bort.
Wow.
Som jag har målat. Och jag tycker det är så jäkligt intressant att kolla på den ibland. Och se liksom att det fanns redan då en väldigt stor passion kring att kladda. Eller uttrycka liksom mina känslor i form av färg. Så den har nog alltid funnits med lite. Mm. Men det var ju då en väldigt traditionell bakgrund med min morfar som alltid tyckte att man ska antingen gå Handels eller KTH.
Och det gjorde du?
Och jag tror att hade mamma varit i livet och hade hon sagt redan från början att vadå, det är klart du ska bli konstnär. Men enligt morfar då, som hade en väldigt hård uppfostran och liksom inverkan på mig, det fanns inte på världskartan att jag skulle kunna sadla om till det. För det kan man bara inte bli.
Nej.
Så jag gjorde ju bara det som jag var bra på. Jag har alltid varit bra på matte liksom, och körde på det spåret. Jag gick ut och sprang varje dag. Och så kände jag liksom att jag kan inte springa 2 gånger om dagen bara för att jag,
nej,
håller på att få panikattacker hela tiden. Och det var lite så det bara började, att jag hade något litet oljefärgskit hemma som jag hade fått på julafton, du vet, för jättelänge sedan. Och jag bara satt med de oljefärgerna, kladdade lite på ett A3-papper, gjorde lite abstrakta grejer, inga konkreta, utan det var bara känslor som skulle ut på det här pappret. När jag hade gjort kanske 2-3 stycken sådana, så kände jag som, ja men du vet, man är en ganska fattig student. Man har inte råd att köpa liksom nya dukar, eller nu var det inte ens dukar, det var papper jag kladdade med, men färgerna började ta slut för det var så små tuber. Så av ren liksom intention så lägger jag ut lite på skojs skull det här A3-pappret på Blocket. Det är för 300 kronor. Och jag fick förfrågor om att göra nya tavlor. För att folk, de bara, är den på papper? Kan du inte måla på duk? Och jag var ju så här, ja, men jag tycker liksom, vad är det för fel på mitt papper? Jag hade ju ingen kunskap alls inom material eller någonting. Så för mig var det inte alls konstigt att sälja en bit papper. Ja. Medan de då gärna uppskattade om jag skulle kunna byta ut dem mot en canvasduk istället. Och då sa jag ju det, bara, men den kostar ju 130 kronor. Ja, men då får du betala 500 kronor i sådana fall. Så jag åkte ju handla sådana. Och min första beställning var då 5 stycken som jag sålde för 500 kronor styck. Hon var så nöjd och så gullig och sa liksom att du kommer gå hur långt som helst. De här är så fina, mina vänner vill köpa också. Och jag var så här, jag var helt paff. För mig var jag så här, ja, men jag var tredje året på KTH. Jag ska ju ändå bli någon techchef. Alltså så här, det här var bara för att jag inte mår så bra just nu. Så det var lite där det började.
Ja, och du fick ju också ta kontakt med några olika gallerister också efter att du hade sålt dina första tavlor, eller hur?
Det som hände var att jag skapade ett Instagram-konto där jag la upp lite det jag började göra. Och så åkte jag ut till kunder som ville kika på konsten ibland. Och det var faktiskt så den första galleristen kom och liksom hittade mig. Att jag stod på Östermalmstorg och visade konst i bakluckan på bilen. Och så ser jag liksom en äldre man som ser lite nyfiken ut. Och sen så säger han då att han är gallerist och undrar lite vad jag sysslar med. Och då så sa jag, nej men den här tavlan heter Kungsträdgården och den här heter Humlegården. Och han tyckte det var superspännande, så han gav sitt visitkort då. Och sa att ja, men han var intresserad att ställa ut de här. Så det var lite där det började och... Sen har jag också haft samarbete med en gallerist i London. Och det som var så bra med att samarbeta med gallerister är att jag som en extremt oerfaren konstnär får en otrolig hjälp med hur man ska tänka kring vernissager, material, prissättning. De blev verkligen som mentorer, lite stöttepelare kring den här väldigt nya branschen jag helt plötsligt hade gett mig in på.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det var ett extremt bra sätt för mig att börja faktiskt.
Du tog till dig allt det här och sen, för som sagt var det bara drygt 3 år sedan. Och efter det så startade ju du eget galleri. Du har ju tagit hand om allting själv, så du är ju både konstnär, entreprenör. Du har ett eget galleri som heter Von Essen Design. Och du äger dina digitala kanaler själv. Du säljer din konst numera via dina egna sociala kanaler. Mm. Dina kunder finns ju faktiskt i hela världen nu. Varför valde du att kalla ditt galleri för Von Essen Design och inte Von Essen Art?
Jag har alltid haft någon slags vision om att skapa någonting eget. Och sen så har jag kanske inte alltid vetat vad det kommer att vara. Visst, jag tyckte väldigt mycket om att jobba med konst, men jag såg mig själv som en ingenjör där och då. Och när jag skapade det här namnet så tänkte jag att men jag kanske sysslar med programmering som jag pluggat, eller UX-design. Jag kanske gör något helt annat. Fast jag visste ju att jag tyckte om det kreativa, och måla vill jag nog alltid göra, men jag ville liksom att det skulle få blomstra av sig själv. Så jag valde Finesse Design som ett lite bredare begrepp, för att det just skulle kunna innefatta lite mer olika dimensioner och inriktningar. Och jag tycker det där är så kul, för det känns ibland som att jag kan liksom samtala med mig själv i dåtid och framtid.
Ja, just det. Vad härligt.
Det är lite som en dialog med sig själv, en äldre sig själv ungefär. För att jag kommer ihåg att jag skrev faktiskt första dagen på KTH, skulle man skriva en liten text om vad gör du om 5 år. Jag hittade den nu för kanske 1 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Men det stod ungefär att om 5 år kommer jag driva ett eget företag. Och det kommer handla om antingen musik eller något annat kreativt. Och jag kommer ha kommit på någon häftig plattform och jobba med det. Och det är också någonting jag alltid har sagt till mig själv, att jag vill ha bra betyg för att hitta någonting som jag brinner för och sen göra det väldigt bra. Och det är ju typ det som har hänt, vilket är så jäkla spännande.
Nej, du har ju en total kontroll över ditt företag, entreprenörskap och vad du vill, och du har ju total kontroll över dina digitala kanaler. Du förstår också hur du ska jobba mot din målgrupp. Tänk att det är väl här din fantastiska utbildning på KTH kommer in också, som gör att du har den här kunskapen och känner dig väldigt trygg i det.
Precis. Det är faktiskt väldigt många som brukar skoja lite med mig, och jag kan skoja med det själv också, att så här, ja, man drog 5 år på KTH och nu är man konstnär och allt var i onödan. Och riktigt så är det ju verkligen inte. Men jag är faktiskt helt övertygad om att den utbildningen som handlade mycket om människa-dator-interaktion, det var liksom majoriteten kurser vi läste. Och där handlade det om att man skulle ta fram en prototyp för ett mänskligt behov. Vilket var då mitt startup, som vi byggde faktiskt vidare på just det här med AR för demenssjukdomar från en kurs som vi läste på KTH. Den här insikten om hur människor vill interagera med teknik har alltid varit liksom grunden för just min inriktning. Och den är så spännande, och det har ju allt med mitt konstnärskap att göra. Vi har ju liksom precis genomgått en pandemi. Jag har behövt digitalisera all typ av konst, och det har jag gjort från dag ett, bara för att jag tycker det är kul, och det är liksom så jag ser försäljning av, alltså det moderna försäljningen av konst, det är så jag ser det, att man säljer det digitalt. I mitt examensarbete exempelvis så tog jag fram en 3D-visning på en vernissage. Det var superhäftigt, man kunde klicka på tavlorna, se dem från olika vinklar och olika ljus och gå runt och kolla på konsten i ett 3D-rum. Jag skulle aldrig varit en så pass bra konstnär och som har spridit sig på det sättet jag har gjort om jag inte hade haft min utbildning i ryggen. Och jag ser lösningar på ett helt annat sätt. Så den tror jag har varit helt avgörande faktiskt för att nå dit jag är idag.
Vi kan ju säga att dina första målningar då, 500 kronor idag, bara 3,5 år senare, är ju betydligt högre belopp. Alltså vi börjar bortåt 100 000 och mer, eller hur?
Ja, precis. Det är där omkring.
En imponerande resa, och just det här att du säljer till hela världen. Så när de ser din konst digitalt så beställer de ett konstverk som du då skeppar över. Jag tycker det är så häftigt, är det.
Ja, och jag kan knappt förstå det själv.
Nej, får nypa dig armen ibland, va?
Men just det här att det är så mycket pengar, och det är en sån här typisk grej som man kanske tänker att men den bör man ju se i verkligheten innan man trycker på köp. Och det är just den här spännande utmaningen som jag triggas igång av så mycket. Att hur ska du kunna presentera en tavla digitalt på ett så verklighetstroget sätt som möjligt för en person som kanske sitter på andra sidan jordklotet? Och det är sådana frågor vi jobbade mycket med på KTH. Vi hittade ett problem, och så skulle vi med teknik hitta en sjukt bra lösning. Och jag tror också att den här tekniska bakgrunden har också fått mig att tänka att färg på duk behöver inte vara definitionen av konst. Utan det kan vara i andra former. Det kan vara prints, det kan vara kuddar, vi har börjat med textiler nu, vi kommer gå in i keramik, vi vill jobba med glas och jag vill skapa en värld. Det här skulle inte kunna vara möjligt om jag hade en gallerist. Och det är jag ledsen för att säga. För jag märkte väldigt, väldigt tydligt, och det var därför det tog slut med de här galleristerna, att de ville forma mig och de ville ha kontroll på vad jag gjorde. Jag fick liksom råd om att inte använda guld som är huvud liksom signalementet i mina tavlor. Exempelvis så gör vi detaljerade prints idag på vissa delar av en originaltavla. Och det är någonting som vi har bara kommit på själva. Men gud, ibland är en specifik del av en tavla jättevacker. Till exempel de här detaljerna med de här små gestalterna. De är bara en liten del av en tavla om man ser den på håll. Men om man fotar den och gör dem väldigt stora så får ju de en helt annan liksom kraft. Alltså sånt där, att få jobba på sitt egna sätt och att ingenting är omöjligt. Det var så häftigt när jag insåg att jag kan göra precis vad jag vill och på vilket sätt jag vill om jag bestämmer över mig själv.
Men du är ju väldigt kreativ. Det är jättebra just att du kan ha den här kontrollen över det digitala själv.
Och att allting får ske som det bara är tänkt att det ska få göra. Och att ingen liksom begränsar det. Och det är därför jag faktiskt också kände, för att det är mycket jobb. Alltså gallerister gör väldigt mycket när det kommer till utställningar. Hjälper till och hänger och allting. Det behöver ju inte man som konstnär göra så mycket om man har en gallerist. Men nu så blev det ju så att jag ville jobba själv och det blir ju då väldigt, väldigt mycket mer jobb. Mm. Så jag har ju faktiskt anställt en fantastisk tjej som heter Klara. Som jobbar liksom in-house med mig och gör allt som jag inte hinner med. Vilket gör att jag kan fortsätta göra allting som jag älskar att göra och komma på nya idéer. För det finns kraft att liksom avlasta mig. Allting har bara blivit så fantastiskt.
Ja, ni är ju ett suveränt team, du och Klara, verkligen. Gud vad härligt. Sabina, vad är mod för dig?
Från hjärtat känner jag verkligen att det är när man vågar liksom helt fullt ut lita på sig själv och göra det man älskar. Att inte låta någonting stå i vägen, att våga, även hur läskigt det än kan vara, våga satsa allting på någonting. Så jag tycker verkligen att jag var modig när jag tackade nej till intervjuer på techbolag som har med min utbildning att göra. Och kände att nej, men det här med konsten brinner jag för och då ska jag köra på det. Och det har varit flera sådana milstolpar i mitt liv, känner jag. Det verkligen har behövts att vara modig, hur jobbigt det än kan vara. Men det skulle jag nog säga för mig faktiskt.
Du är ju verkligen en modig person, och även om du ibland tappar fotfästet, jag tänker på i samband med när din mamma dog och det finns kanske andra händelser också, så har du ändå kommit igen, och det är ju en både styrka och ett mod. Och som sagt var, det här som din mamma är ingjutit i sig själv, att våga lita och tro på dig själv, det är ju väldigt grundmurat, det är det. Berätta lite grann om din konst.
Allt är ju känslor och intryck av omgivningen och alla tankar man har. Jag har tidigare döpt dem väldigt mycket till olika miljöer runt omkring mig som jag ofta vistas i. Exempelvis Djurgården och olika gator i Stockholm. Jag vill gärna se på min teknik idag att den är ju resultatet av de här 3 åren där jag dagligen har arbetat med målande och skapande. Det är lite roligt faktiskt om man går in på min Instagram och scrollar längst ner. Man kan se en enorm utveckling och jag kan nästan beskriva i varje tavla vad jag har tänkt och vad jag har utvecklats med i den tavlan och vilka insikter jag fick när jag gjorde den tavlan. Väldigt sammanfattat så har jag gått från att måla mycket med penslar till så helt plötsligt så la jag en skyline som jag tyckte var häftig som en horisont. Och sen av någon anledning så la jag bara en gestalt i mitten på den och bara oj, men gud, det här blev ju en helt annan dimension. Så började jag lite med ljussättning. Så att det här har liksom utvecklats under väldigt lång tid. Jag har ju liksom min stil och det är väldigt kul att när man hittar den. Det kanske tog ett år. Nu har jag liksom gått från att göra de här raka penseldragen till att liksom dra i färgen och skapa väldigt, väldigt grova strukturer och liksom utåt utpekande partier på tavlorna och jobbar med djur och människor på ett helt annat sätt. Det här är då främst akrylmålningar och jag har börjat väldigt mycket experimentera med torkningsprocessen med akryl och ibland låtit en färgburk stå helt öppen och torka och sen så bara liksom är den en helt annan konsistens än vad den liksom var när den var väldigt fuktig innan. Och så jobbar jag med den och fingrar och jag vill gärna liksom testa alla verktyg som finns för att jag vill konstant utvecklas.
Det, man ser ju väldigt tydligt att det är Sabina som har målat dem. Din konst är ju fantastisk. Men det är några tror jag, som har försökt att kopiera dig, eller hur?
Det är ju kanske därför en väldigt stor press för att utvecklas också sker. Men det är faktiskt väldigt, väldigt många som har börjat kopiera. Och då menar jag liksom hämta en extremt stor inspiration. Att det är så här, jag kan kolla på en bild på vad någon annan har gjort och bara, oj, var det här jag som hade gjort? Så bara ser jag att det är någon helt annan. Man ser att det kanske finns något vinnande koncept, man tycker själv att det är tilltalande och så sitter man och målar och känner brist på inspiration och kanske då sätter fram en bild på någon av mina tavlor och målar av. Och det är ju väldigt smickrande och det är väldigt häftigt att man inspirerar. Men det är ju också ganska tråkigt när många kunder tror att de är originalet och kanske inte vet att inspirationen är hämtad. Så där brukar jag verkligen vilja säga liksom att fan, alltså ni får inspireras, men skriv då att det är inspirerat av mig så att man inte känner sig lurad som kund sen.
Ja, men utveckling hela tiden. Nu kommer det ju fantastiskt fina kuddar. Och det är inte tryckt utan det är vävt, de här små rådjuren är det väl, va?
Ja, och det är väldigt roligt med de här rådjuren för det är ju just några rådjur från en specifik tavla som jag har fotat av, tagit in i datorn och hållit på och redigerat lite och målat till och sen då gjort tyger av. Och just eftersom de är broderade eller vävda så är det är så häftigt att känna på dem. Jag har den här bredvid mig. För man känner hur jag har ritat och målat på tavlan. Jag känner liksom igen alltså, dragen på de här små rådjuren. Det är superspännande faktiskt.
Man förstår ju verkligen varför det heter von Essen Design. Var hittar man dig på nätet och på Instagram? Vad heter du där?
Von Essen Design. På nätet så heter jag då vonessendesign.se.
Innan vi avrundar vårt samtal så vill jag bara tacka dig än en gång jättemycket för att du ville ställa upp. Jag tycker du är en fantastisk person. Jag blev väldigt, väldigt glad och tacksam för att du ville ställa upp och berätta om din historia och din resa.
Tack så jättemycket.
Så med det så vill jag önska dig en fin alla hjärtans dag som det är idag, måndag den 14. Och sen att ni följer oss på Instagram, jag är modig, och prenumerera på podden för då missar du inga av våra spännande samtal.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.